Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Lotta.
Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack.
Ja, och nu har ju vi spelat in över 150 avsnitt och vi har pratat om hälsa med en massa olika gäster och med minst lika många olika vinklar och perspektiv.
Ja men precis, och det dyker ju ständigt upp nya ämnen och personer som vi blir nyfikna på och saker som vi vill fördjupa oss i. Det tar liksom inte slut det här.
Nej, nej det gör ju inte det, men tänk jag som där i början trodde att en svensk hälsopodd, vi lyckas väl få ihop en 5 avsnitt eller så.
Eller hur? Ja men det är tur att vi hittade lite mer att podda om.
Ja. Och nu har vi intresserat oss för det här med livsmedelsproduktion och hur det påverkar vår miljö. Och när man väl får upp ögonen för det här så är det väldigt svårt att släppa eller blunda för. För oavsett vilken kosthållning man än väljer så kommer det att ha en viss påverkan på miljön.
Ja men så är det ju. Och när vi såg dokumentärfilmen Sista skörden på SVT Play härom året så var det verkligen en ögonöppnare för oss. För att i nuläget så förstör vi den odlingsbara jorden i ruskigt snabb takt så att vi bara har cirka 60 år kvar av skördar om vi fortsätter på samma sätt. Och vi vill verkligen hjälpa till och sprida den här viktiga informationen. För är du rädd om hälsan är det såklart minst lika viktigt att ta hand om vår miljö.
Ja men precis. Så vi bestämde oss för att bjuda in Tina Marie Kviberg. Hon har nämligen producerat den här dokumentärfilmen Sista skörden tillsammans med filmerna Bieffekten och Efterfloden som också är otroligt viktiga att se. Och Tina Marie, hon har intervjuat en massa experter och gjort en massa research i samband med de här filmerna. Så vi kände att vi bara måste få prata med henne.
Ja, och eftersom de här filmerna inte längre visas på SVT Play så har vi faktiskt fått länkar med lösenord till alla tre. Så att nu har du som lyssnar chans att se om eller se dem om du vill. Och det rekommenderar vi ju verkligen starkt. Och du har till och med den 15 juni på dig att se dem.
Ja, så vi har lagt upp all information om länkarna och lösen i ett blogginlägg på vitalista.se. Och du hittar en direktlänk dit i show notes till det här avsnittet. Och sen så kommer vi också skicka ut hälsosnack med Lotta och Victoria som du hittar oss på där. Men lyssna först på intervjun här med Tina Marie. Hej Tina Marie och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack.
Hej, hej.
Vi har ju pratat en hel del i Hälsosnack om hur kosten påverkar vår hälsa. Men nu så tänkte vi vrida lite på det perspektivet och prata om hur vår mat påverkar vår miljö.
För vi blev ju båda väldigt gripna av den här dokumentären Sista skörden som vi såg på SVT Play för ett tag sedan. Eller vi har sett den flera gånger nu för den är så fantastisk.
Mm.
Och den handlar ju om hur viktigt jordens odlingsbara jordmån är just inte bara för miljön utan också för matförsörjningen. Att vi ska kunna trygga den framöver. Men också hur det moderna jordbruket påverkar den här. Och sen har jag också sett den här filmen Sista floden som handlar om vårt vatten, vårt grundvatten eller vårt ja, drickbara vatten på jorden. Och den är otroligt gripande men också väldigt skrämmande som är lite samma tema.
Mm. Och nu så har vi de här viktiga dokumentärfilmernas producent här i Hälsosnack. Och det är du, Tina-Marie Kviberg. Så jag tänkte att vi skulle börja med att du får berätta lite om dig själv och hur du blev så intresserad av de här ämnena och varför det kommer sig att du har skapat de här superbra dokumentärerna?
Ja, du... hur ska man säga? Det började väl egentligen när vi höll på, jag och mitt produktionsbolag, jag och min lillebror som då var involverad i produktionsbolaget också. Vi är ju ett familjeföretag. Och... vi började med, eller vi jobbade då med en film om naturen i stan. Och då var vi i Stockholm och jobbade faktiskt. Och kollade in lite grann hur arterna var. För att Stockholm är en otroligt artrik stad. Det tror man ju inte sådär bara rakt av. Men det är ju lite så med djur och natur och växter. Liksom med människor. Man flyttar dit där det är trevligt och varmt och ljust och så vidare. Och i den veven så fick vi alltså ha det bara av en slump att humlorna, alltså antalet arter och även deras population eller deras bestånd hade sjunkit så pass mycket så att som pollinerande insekter så var det alltså risk för att många av humlarna håll på att dö ut. Och då tänkte jag så här och då tänkte jag så här, men vänta nu, vi har ju honungsbin, tänkte jag. Så då klarar vi väl pollineringen av våra livsmedel, så att säga. För att jag menar, det är dock ändå 2/3 av allt vi äter är ju beroende av pollinerande insekter. Och då tänkte jag lite längre och så tänkte jag, men vänta nu, om nu bina, honungsbina, då har en väldigt dålig status och de råkar ut för sjukdomar och sådär. Om de försvinner och även de vilda pollinatörerna som humlor och vilda bin och fjärilar och allt sånt här försvinner, vilka ska pollinera våra livsmedel då?
Mm.
Och då vaknade den första filmen till liv och det var alltså bieffekten som handlar om våra pollinerande insekter och framförallt att vi är helt beroende av de vilda insekterna för att händer det någonting med honungsbina så måste vi ha en backup. Och då kom vi också in på det här med hur monokulturen, hur enfalden i vår livsmedelsproduktion, vår odlingslandskap, i vårt jordbruk, hur det påverkar de pollinerande insekterna negativt. Och när vi hade gjort den här bieffekten och medan vi filmade den så tänkte jag så här, men vänta nu, om det nu är så här att det påverkar de pollinerande insekterna så mycket som är ovan jord med alla kemikalier och konstgjord gödning och allt vad det är för någonting. Vad händer då med livet under jorden? Och då kom ju alltså Sista skörden till för att se på vad som händer med våra näringsämnen och så vidare när jordarna dör av allt det vi tillsätter och all jordbearbetning. Och i den väven så tänkte jag då vidare och så tänkte jag på, men vänta nu, om nu jordarna blir som cement av monokulturen och vattnet nedabarden inte kan rinna igenom och rena så nå grundvattnet, vad händer här? Och då kom då den här senaste filmen Efter floden till, så att säga. Och det handlar väl egentligen om en vad jag har en nyfikenhet men också en otrolig respekt för naturen. Naturen ger oss ju allt vi behöver och mer därtill, så att säga, både när det gäller vår hälsa, och det är ju det viktigaste, måste jag säga. Hälsan är det här, vi kan ha väldigt mycket, vi kan ha mycket swimmingpoolar och mycket sån skit, men hälsan är ju ändå det viktigaste, och det får vi ju. Respekterar vi naturen så får vi också en god hälsa på köpet, och det är väl där min... Det är väl där jag börjar i min filmverksamhet. Det är att jag tänker på naturen och min respekt och också vad som händer när vi börjar röra om och förändra då både mångfald och ekosystemen, så att säga. Så det är väl där jag är någonstans. Mm. Ja, jag pratar väldigt mycket.
Ja, men det är bra. Men det är väl precis där som vi har gått så fel, att vi inte visar naturen respekt. Och det som ni sa i sista skörden, att jorden, den har bara blivit ett billigt produktionsmedel. Och man liksom har liksom inte tänkt på vad man gör med den och vad det kommer resultera i. Och jag kände nu när du pratade, jag bara nej, du får inte gräva vidare, för att det här är så mycket elände. Så man får, när jag ser det här så får jag får liksom ont i magen.
Mm.
Hur illa vi har ställt till det.
Och vi brukar ju prata om det här med hälsan, att vi är inte vad vi äter utan vi är vad vi absorberar i våra tarmar. Och det är ju precis som med maten. Maten är ju bara så pass näringsrik som jorden är. Så att har vi inte näringsrik och bra jordar så blir ju inte maten näringsrik.
Nej, visst är det så. Visst är det så. Och det där är ju någonting som vi någonstans har tappat bort i vår iver att effektivisera och även göra så att vi har liksom. Jag tror att allting egentligen bottnar i en rädsla som bottnar i att ha svält.
Mm.
Att vi i den här rädslan och även i industrialismen, så att säga, att vi startade upp någonting där det var viktigare att få mycket än att få riktigt bra. Som en buffert någonstans. Och så sen så har ju den här industrialismen, så att säga, den som också gjorde att vi fick en inströmning till städerna och infrastrukturen byggdes ut och allt det där, har ju såklart fortplantats ut i livsmedelsproduktionen också.
Mm.
Och så fort man börjar liksom effektivisera och att man börjar tänka på det här med att vi ska ha så mycket som möjligt på den här arealen, så att säga.
Mm.
Då tänker man ju egentligen bara på växten. Det är det som också blir fel i det hela. Vi ger en näring till växtens tillväxtnad och mognad och hela det här. Och vi glömmer då, eller vi bryr oss inte om, och du var ju in på det också där, att vi bryr oss egentligen inte om hela det här, vad ska vi säga, kosmos, hela det här jorduniversumet av mikroorganismer, svampar, bakterier och allt det här som är i jorden, som då krävs för att vi ska få näring i livsmedlet, så att säga, att det fungerar. Men vi har liksom så fokuserat på att bara få upp seden, morötterna, whatever vad det nu är för någonting, och de ska vara så stora som möjligt och så vidare, och har helt glömt det viktigaste egentligen. Vi har glömt livet i jorden, hur viktigt det är.
Mm. Jag tror att människan har vi tror vara oss lite stå över allting, att vi kan göra det bättre än naturen liksom, att det här, vi kan gå runt naturen. Men det kan vi inte. Naturen är så pass smart och så pass komplicerad att vi fattar inte det riktigt. Eller vi kan inte göra det själva utan naturen. Inte längre i alla fall.
Nej, absolut inte. Det är egentligen bara, det är lite som du säger, vi ser oss lite grann som Gud. Att vi står över det. Men det är ju det som är så, som jag tror också att vi går ifrån mer och mer nu när vi ser att det dippar, så att säga. Jag vill ju också vara påtalad, jag menar, det är ju ännu inte för sent att förändra någonting. Det är ju verkligen i jorden och på odlingsmarken som man kan göra skillnad för väldigt mycket. Jorden är väldigt tillåtande, du kan väcka den till liv rätt snabbt. Så vidare. Genom att egentligen bara lagra, alltså låta växterna plocka koldioxid ur atmosfären och så sen omvandla det till kol i marken, och så sen har du liksom livet, grunden till livet redan där. Och då gör de ju också en klimatåtgärd, så att det är ju jävligt fantastiskt allt det här om vi bara kunde se det, samtidigt som vi då får en levande jord och vi får mer näring i våra livsmedel.
Men det gäller ju också att de liksom politikerna och företagen liksom fattar det här och verkligen liksom gör den förändring som faktiskt måste till. För att i dokumentären så säger ni också att vi har bara 60 skördar kvar. Om vi ska fortsätta på det här sättet med de här monokulturerna och att vi blir så beroende av gödningsmedel och bönderna som vittnar om hur de liksom måste, vad heter det? Gödsla. Nej, vad heter det?
Ja, nej, men de ger näring helt enkelt.
Ja, mer och mer.
Liksom på konstgödsel.
Ja, men precis. Konstgödsel. På konstgjord väg behöver man liksom nära den här jorden mer och mer, och man får ändå mindre och mindre skördar. Så att det gäller ju liksom att agera nu. Men kan inte du, Tina-Marie, berätta lite om vad är problemet med monokulturer och på vilket sätt förstör det jorden, och varför är det så otroligt viktigt, den här jorden?
Vi kan börja med monokulturen. Först och främst så är det ju alltså odling på väldigt stora områden oftast. Och det är då odling av en och samma sort. Och det ser man ju, vi har ju det klassiska exemplet på en välmående landsbygd, det är ju ett rapsfält. Blommande raps och så visar man liksom blommande raps och så säger man oj, titta här, det är vackert, det är härligt, det är hållbart och hej och hå. Ett sånt rapsfält skulle jag vilja säga att det är något av det mest ohållbara som finns. Det här gör ju att man har också de här grödorna som de odlar i monokulturen är ju också förädlade för att till exempel då ge väldigt mycket i slutändan, att skörden blir stor så att säga. En del är också förädlade så, och det har vi ju tyvärr inte i Sverige, men förädlade så att de tål till exempel kemikalier, bekämpningsmedel som glyfosat. Så att vi har liksom en växt med en sorts rotsystem. För rotsystemet i det här med näringsåtkomst är väldigt viktigt också. Om vi nu säger att vi har raps, så har vi alltså hur mycket raps som helst, och du har bara ett rotsystem som går si och så djupt ner. Om du har till exempel många olika sorters rotsystem, så tar ju råttorna också upp näring ifrån olika djup, och det där är väldigt viktigt, för att det handlar ju till syvende och sist om det, att växten så att säga, växten kan ju egentligen inte göra någon näring överhuvudtaget, utan all näring tar den ifrån jorden, allt det som vi får i oss sen. Och det börjar ju med fotosyntesen, alltså att växten plockar solljus och koldioxid, och i den processen så skapar den alltså sockerarter, kolhydrater helt enkelt, som den använder då i sina olika delar. Men växten drar också ner de här kolhydraterna till rotsystemet. Där bland rotsystemet i en levande jord så väntar alltså svampar, bakterier, mikroorganismer på allt det här socker sockret så att säga. Kolhydraterna som växten har dratt ner, för det är det de äter. Man kan säga att mikroorganismerna och all de här, de är egentligen sockerberoende där nere i jorden. Liksom. Och så dör de, och de här småkrypen, vi kallar det i allmänhet för småkrypbakterier och svampar, de har ju i sin tur så har de ju knaprig grus i jorden. De har knapre mineral, spårämnen och allting möjligt sånt där som finns nere i jorden. Och som de då, när de dör, tillför alltså växtens rotsystem som växten drar upp i sig. Så att det här är ett utbyte. Växten matar jordens varelser med kolhydrater och jordens varelser matar alltså växten med näringsämnen.
Mm.
Och det är där man har det någonstans. Och man kan ju säga så här att ju sämre då en jord mår, ju mindre liv det är i en jord, desto mindre näring får vi i våra livsmedel. Och på de här stora då monokulturerna som det är, så först och främst så är det bara en växt oftast. Den här växten är väldigt känslig om vi tar raps till exempel. Det finns liksom inga andra växter runt om. Det finns liksom inga andra insekter som kan hjälpa till och bekämpa vissa skadeinsekter som kommer på den här rapsen. Det är bara raps. Det är ett hallelujah moment för alla skadeinsekter liksom.
Mm.
Då blir det problem och då måste man använda kemikalier, bekämpningsmedel på de här monokulturerna för att överhuvudtaget kunna få någon skörd. Och det här är också bekämpningsmedel, svampmedel, det är allt möjligt som används. Jag ska väl säga så här att i Sverige är vi dock ändå, vi kan bli bättre, men vi är ändå rätt restriktiva med våra bekämpningsmedel. Och det är självklart att ett bekämpningsmedel som du använder som alltså bekämpa mögelsvampar eller någonting sånt där, även går ner i jorden och påverkar jordens liv och hela de livsvarelserna som är där.
Och ner i vår tarm sen, vi som äter det här och bekämpar våra mikroorganismer som ska finnas där. Vi ska ju ha en frisk tarmflora. Den mår ju inte heller bra av de här gifterna vi får i oss sen.
Absolut inte. Jag skulle nog vilja säga att det är ett stort problem det här med att någonstans så ser vi då återigen bara till att vi ska få ut så mycket som möjligt ifrån de här odlingarna. Men vi har inte tänkt längre. Vi har liksom inte tänkt på mikroorganismerna och bakterierna. Vi har inte tänkt på hur de samarbetar med växt, med jord, med oss, med våra tarmsystem och så vidare. Det där, det är helt, det kommer ju, ni jobbar ju med det och berättar om det. Mm. Så det kommer ju, men än så länge så är vi väldigt mycket i monokulturens, vad ska vi säga, grepp.
Mm. Och det handlar ju så mycket om, där tänker man ju bara, man tänker profit eller vinst och man tänker bukfylla. För det här att det ska till så mycket mat och man ska äta sig mätt. Men om man fyller sin mage och blir mätt på någonting som är totalt näringsfattigt, då mår man ju inte bra i alla fall. Då blir man ju inte en hälsosam organism själv heller.
Nej. Och det där, det visar sig ju liksom, kan jag tycka att det visar sig ju i det här med, de kallar det för hidden hunger och allt vad det är för någonting liksom. Och det är ju väldigt lätt någonstans att vi tycker att blir vi bara lite mätta och vi är tjocka och så vidare, så är vi välmående eller kraftiga och sådär, och vi är välmående och vi har ett fantastiskt samhälle och hej och hå och det här, men att hela tiden, nu ska vi inte säga hela tiden, men att äta mat, livsmedelsprodukter som dock ändå saknar väldigt mycket av den mikronäringen och de näringsämnena som vi ska få i oss ifrån det här. Det är fan i mig, det är allvarligt.
Mm.
Det är riktigt allvarligt.
Och det blir men så svårt för liksom samhället att ta ställning till, känner jag det. För att vi, som du säger, men vi får äta oss mätt mätta och liksom folk blir överviktiga. Så men poängen är att det råder ingen kaloribrist, men det råder näringsbrister hos väldigt många.
Visst är det så. Men vi tänker kanske inte den här näringsbristen på grund av att vi kompenserar ju med tillskott.
Mm.
Framförallt så är det ju för att vi har ju ett sånt stort utbud av tillskott. Och jag skulle nog vilja säga att om vi inte hade haft det utbudet så hade vi nog sett den här näringsbristen på ett helt annat sätt.
Mm.
Och jag tror också att, vilket jag kan tycka är tråkigt, det är att vi inte heller riktigt får reda på hur mycket näring det är i våra livsmedel och hur stort näringstappet har varit på de här senaste 50 åren. Det kan jag känna att det blir jag liksom lite störd på. För att det känns inte som att våra myndigheter tar det riktigt på allvar.
Nej, tänk om det var näringsdeklarerat på förpackningen eller i affären så att man såg att det här salladshuvudet som är odlat av den lokala bonden en kilometer ifrån där du bor, det innehåller så här mycket vitaminer och mineraler, och sen så jämte någonting som är importerat som inte är ekologiskt liksom, att man kunde göra det ställningstagandet när man la sina pengar och bestämde vad man skulle köpa i affären.
Absolut, absolut. Det saknas. Man kan väl säga så att vi har otroligt mycket märkningar. Och det är ju strålande på alla sätt och vis. Men man skulle önska liksom att det kom en märkning som tog upp också det här med näringen. Och jag har alltid pratat om att man egentligen vill ha ett maskindex.
Mm.
Som säger allt egentligen. Det säger liksom, på de här kvadratmetrarna eller den här arealen någonstans som de här är odlade, hur mycket mask finns det då per kvadratmeter eller vad man säger. Och det är en indikation på hur jorden mår, hur levande den är, och också en indikation på att då är den näringsrik. Det är klart att man inte kan ha ett maskindex på livsmedel kanske, men ni förstår vad jag menar.
Ja, men jag förstår absolut. Jag tycker inte det är omöjligt. Borde vara omöjligt. Det borde vara väldigt klokt i alla fall.
Mm. Ja, och det finns ju många bönder som håller koll på sina jordar, så det är ju inte det. Det är ju liksom där majoriteten som inte...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då har det. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om erosion också. För erosion kanske man tror att det är något som är problem i världen, men kanske inte så mycket här i Sverige. Men kan vi prata lite mer om det? Vad är det som eroderar, och är det någonting vi ska vara oroliga för här?
Jo, men jag tycker det. Jag tycker visst att vi ska vara oroliga över erosionen. För erosionen, det är ju alltså en konsekvens av en jord som är alltså utarmad. Alltså att den är döende, skulle jag vilja säga. Och vi har ju det översta lagret så att säga på jorden. Myllan är ju ofta den då. Och den är ju det som är, vad ska man säga, det näringsrikaste lagret i jordmånen, så har vi det i myllan. Och det är då ofta myllan så att säga man förlorar. Man förlorar helt enkelt det näringsrikaste lagret när jorden förvandlas liksom till, när jorden blåser bort rinna bort med regn och sådär, så får vi ju ska vi säga, ännu mindre näring. Och återigen så handlar det ju om att när du har en levande jord, när du har den bevuxen av någonting, när du har mikroorganismer och du har hela det här fantastiska ekosystemet som fungerar, så håller det jorden på plats.
Ja, för det är, inte en det är liksom inte en levande och hälsosam jord som eroderar, utan det är ju för att vi liksom har tagit död på den och förstört den, eller hur?
Precis. Man kan väl säga att det är misshandlad jord, verkligen. Och det är klart att det ändå kan finnas näring i det här överste lagren. Vi måste tänka på de överste lagren som alltså dock ändå kan vara näringsrika, som faktiskt blåsa bort eller regna bort, så att säga.
Ja, för vi har ju inte en övergöd Östersjö för ingenting liksom. Där Nej. Ligger ju mycket av näringen, helt enkelt.
Jo, och då är vi återigen inne på det här med konstgödning, att jorden kan inte ta åt sig så pass mycket, utan och ju mindre liv du har i jorden, desto mer av den konstgjorda näringen får du i vattensystem och så vidare. Så att det handlar ju också om en reningsprocess. Men erosionen är ett allvarligt problem, för att blåsa de översta lagren bort ifrån jorden, då har du väldigt svårt att återskapa ny jord, så att säga. Då måste du bygga återskapandet av jord på ett helt annat sätt, och det tar väldigt lång tid. Så att det är väl det man måste motarbeta redan från början, liksom, att jorden måste vara så pass frisk att den håller sig på plats så gott det går i alla fall.
Och det gör den som bäst när det är växter på?
Jo, alltså en jord ska inte ligga bar. Det är helt emot naturens alla regler. Du ser ingen bar jord i naturen normalt, utan den är bevuxen. Liksom. Allt det som är, man kan säga, växterna är jordens hud som håller den på plats. Så att, och det finns ju också i det här då nya sättet att jobba med livsmedelsproduktion och odlande. Det är ju att jorden är aldrig bar. Du odlar alltid någonting på jorden, på åkrarna. Och det är inte alls så att den blir sämre av det, att den blir utarmad av att man odlar för mycket. Utan den blir ju utarmad av att man odlar fel. Mm. Mycket och varierat är väldigt bra för jordhälsan, för att då drar du ner allt det här, den här koldioxiden som omvandlas till kolhydrater som sen blir kol i jorden. Och kol är ju byggstenen för allt liv. Så att det handlar mer om att jorden ska odlas mycket och varierat, om vi ska odla på den, för att få så frisk jord som möjligt.
Ja, för att liksom efterlikna naturen. För jag tänkte på det när du pratade om de här rapsfälten och monokulturen överhuvudtaget, att där har man ju så här totalt gått bort ifrån hur naturen själv gör det. För att i naturen så är det ju en mångfald där liksom många arter kan leva, och det ena är mat till det andra, och liksom det är när kedja liksom hela tiden. Men det blir så otroligt onaturligt i de här monokulturerna.
Ja, det blir väldigt torftigt. Om vi nu säger att naturen tittar på det här och tänker någonting, då säger den shit vad det här är torftigt. Kan ni inte bättre liksom? Det är ju lite så. Nej, men det tråkiga i det hela, det är ju det här med att man liksom dödar av hela ekosystem som alltså ger oss de här fantastiska tjänsterna och som ger oss hälsosam mat. Men jag tror också att det är någonting som är på väg att förändra sig. Att man ser maten på ett annat sätt, och jag menar, där är ju verkligen, där kan ju verkligen vi som konsumenter kan ju förändra genom att kräva bättre mat. Det är ju det tycker jag, men det är inte alltid lätt heller när man kommer till affären och man försöker, och det finns kanske inte heller alltid tillräckligt med vad ska vi säga, riktig mat. Ja,
Nej, bättre alternativ. Men jag tänker nu när vi pratar så kändes det som att nej men gud, hur går det överhuvudtaget att odla så att man inte förstör jorden? För man ska ju egentligen inte plöja i den. Den mår den ju inte heller bra av. Och om den liksom ligger, obevuxen, så det är ju inte det heller bra. Men du nämnde att det finns nya metoder som ger lite mer hopp.
Absolut, absolut. Visst finns det det. Man kallar det för regenerativt jordbruk. Och då är man, alltså man, du kan ju odla, använda de här stora arealerna ändå. Det handlar egentligen bara om att tänka på ett annat sätt. Och det handlar om att liksom, när du kanske inte, säg att du odlar bönor på ett område och så nästa gång så odlar du potatis där, så att säga. Att du går tillbaka lite till den äldre tidens växlingsbruk, som man kallade för. Att man växlade, man flyttade grödorna hela tiden och utnyttjade deras olika potential. Men också att jobba med till exempel sån här, vad ska man säga, gröngödsling, som det heter också. Att man alltså planterar växter som gödslar jorden. Så att det finns, och det är många som också nu inte tar bort allting när de skördar. När de till exempel skördar sed. Fan vad sed vi odlar, hörni. Det är helt otroligt.
Ja.
Det var en parentes i det hela. Men du, till exempel när du liksom tar skeden, så låter du stubben, allt det här organiska materialet, rotsystemet och allt det där vara kvar. Som då är mat till exempel till alla mikroorganismerna, organiskt material. Det gillar de som fan. Och då är inte jorden helt bar. Då håller även rotsystemen och det är den kvar. Så det finns, det är liksom en begynnande våg någonstans. Inte så stor än, men den kommer. Och
den blir ju tvungen att komma. Vi har ju bara 60 skördar på oss på det här sättet som vi håller på just nu. Så man tänker ju så här, alltså, det är nu liksom.
Ja. En fråga vi har också, det är, finns det liksom djur med i det här systemet? Alltså större djur?
Du tänker på nötboskap och sånt?
Precis. Kan det alltså också ingå i ett hållbart jordbruk?
Alltså det skulle ju vara fantastiskt. Man kan ju säga så här att de jordbruken vi hade på 40-50-talet var ju alltså cirkulära. Där hade de alltså sina djur och den djurgödseln gick ut på odlingarna och så vidare, och det gick tillbaka. Det var ju ett slutet system, kan man säga. Det är svårt i de här vad ska vi säga, industriella enheterna som vi har idag. Och jag menar, det är ju därför mycket som vi har konstgödsel. Det är ju för att vi saknar alltså djurgödsel från djur. Vi saknar också djur som betar. Man kan säga att vi har för lite djur, men vi har också för mycket djur samlade i någon form av fabriksliknande områden.
Ja, och det är ju klart att det inte är ett hälsosamt och klokt sätt att göra det på heller. Där är det ju också ett stort feltänk.
Absolut, det har ju blivit så. Och det skulle glädja mig om man kunde göra som en del gör. Och USA är ju delar av där jag var och filmade, så att säga, i USA. Där jobbar de ju alltså med då nötboskapen, som de betar alltså. De finns på ett litet område och där betar de och där bajsar de och har sig, och sen flyttar man dem och så odlar man på den marken.
Just det.
Men det är sånt här som ändå kommer i Sverige, och det handlar ju också om ett system som måste ändras från grunden i Jordbruksverk, på LRF och överallt, även i regeringen, att vi måste tänka och ge då lantbrukarna en chans att utveckla sånt här.
Mm. Jag tror att det blir fel när man liksom svartmålar ett livsmedel bara så där, som till exempel nötboskap, att vi ska absolut inte äta kött för miljön. Men att tänka ett annat sätt, att vi kan inte ta bort någonting, för att de här monokulturerna, som, det har vi ju pratat om, det är inte heller bra. Så att man kan inte svartmåla det ena och tro att ja, men bara vi äter säd, det är safe. Utan vi måste ha ett system där allt behövs. Fast det, i balans.
Och det här du pratar om, regenerativt jordbruk, för jag har tittat på lite filmer från det, från USA också, om hur man känner så här, men det är så här det ska vara. Det här är ju så klokt att allt, liksom allt hör ihop, allt är ett liksom ett cykliskt kretslopp, och det här när de tar de här nötboskapen i liksom ganska stora flockar som ska vara på ganska liten yta under en kort period och liksom trampa på marken och bajsa på den och dregla på den och beta gräset, och sen så för man dem vidare till liksom nya gräsmarker eller betesmarker. Och, liksom...
och sen så har de så hönsen som kommer efter och pickar i det där. Och liksom, så att det inte blir för mycket skadeinsekter, utan de går därefter och pickar och äter.
Mm. Och sen har man liksom, jorden har blivit otroligt bördig och näringsrik, och man har efterliknat hur det här ser ut i naturen på riktigt.
Mm. Ja, visst är det fantastiskt.
Ja, och då blir jag så glad, för att det känns ju som att man kan bli så otroligt modstulen och deppig, och det bara känns så hopplöst och 60 skördar kvar och herregud, hur ska det här gå liksom? Och sen så ser man att amen, alltså, det finns ju lösningar, och naturen är så klok att vi bara tittar på den så kommer vi få ledtrådarna till vad vi behöver göra.
Absolut, absolut. Att odla med naturen, inte mot den. Och det kan ju låta då som att man sitter och man är någon övervintrad låtsas hippie någonstans. Men vad amerikanerna gör och vad som pågår också nu i delar av Skåne och även i andra delar av Sverige, det är ju faktiskt så att det är stora djurgrupper som behövs. Man behöver helt enkelt efterlikna naturen när det gäller flock.
Mm.
När det var liksom bison, oxar eller vad de hette för någonting liksom som går runt. Och det handlar ju också om höns i det här fallet. Jag menar, de här som jobbar med det här jobbar ju inte med 2-3 kor och 10 höns, utan de har ju det här verkligen som inkomst. Det är ju deras företag. De jobbar ju av stora arealer, och det måste de göra, för att annars fungerar det inte. Och det kan jag ju säga, att det är så lätt att vi alltid säger nej, vi måste gå tillbaka, och så ser vi det som någonting som ja, men nu ska vi sitta här nu och äta gnage på en morot och frysa om fottarna och inte ha el och så vidare och så vidare. Men det handlar ju inte om det. Det handlar om att ta det här till det moderna sättet som naturen på det moderna sättet som naturen jobbar.
Mm. Att jobba med naturen.
Vad sa du?
Att jobba med naturen, inte mot den liksom. Att...
Ja, det har ju funnits stora gräsbetande djur på jorden hela, alltså under en stor del av vår historia, långt innan människor kom in i bilden. Och att det ska vara de som är problemet, jag köper det inte riktigt. När vi har...
Nej, jag tycker det är bra att du inte köper det, för att det är, vi behöver dem. Vi behöver de djuren. Jag menar, vi har inte den planet, vi skulle inte ha den planet vi har idag och de fantastiska ekosystemtjänster och den balansen vi har om vi inte hade haft de här djuren.
Nej, och eftersom det här att gödningsmedlen inte är någon bra lösning, dels för näringen i maten vi äter och dels för jordarna och liksom naturen, så det är inte så att vi har ett alternativ till dyngan liksom.
Nej, som du säger i filmen, det är som att sockra åkrarna.
Ja, oh, just det.
Mm. Men hur långt är vi ifrån, alltså, som du var lite inne på det här, vad behöver våra jordbrukare för stöd för att kunna göra den här omvandlingen som behöver komma till?
Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Där kan jag inte, jag har inte grottat ner mig så mycket i det. Däremot så ser jag ju någonstans att det här måste starta politiskt någonstans. Man måste få in det här, ser jag. För det räcker inte riktigt med det här med näring, eftersom vi inte mäter näringen på ett klokt sätt. Utan vi måste få in jordbruket i en helt annan helhet. Alltså att jordbruket blir även en klimataktör. För nu är vi helt inne på det här med fossil oberoende och så vidare och så vidare. Och kan vi få jordbruket att även bli den här klimatskötaren, så att säga, som de kan bli. Alltså livsmedelsproduktionen kan ju alltså jobba för att mildra klimatförändringarna samtidigt som de ger oss näringsrikare gröda.
Mm. Ja, för att regenerativt jordbruk kan ju faktiskt binda mer koldioxid än vad det släpper ut.
Precis. Om det
återställer jordarna.
Ja, och kan vi liksom bredvid här nu, alltså det här med att vi alltså gör oss fossila och beroende, så att säga, så måste vi också jobba med aktioner bredvid. Vi måste också börja plocka ut koldioxid ur atmosfären. Mm. Och jag menar, kan då till exempel kanske regering, riksdag, att vi kan börja prata om det, att jordbruket blir någonting mer och pusha in lite stöd, medel, vad det nu kan vara för någonting, i att även jobba med att binda koldioxiden i jordbruksmarken. Då kommer vi få se någonting annat, och då kommer det att hända saker.
Ja, men det känns som att det är nästan där man får sätta hoppet till, att det kan bli en förändring på grund av liksom miljötillståndet i världen. För att det känns tyvärr inte som att politiker och regering bryr sig så himla mycket om näringen. Men kanske klimatet kan vara liksom drivkraften i den här förändringen som måste till.
Jag tror absolut det. Jag tror absolut det. Att man ser det som att man lyfter upp det på agendan. Kan vi göra så här mycket, så kan vi faktiskt dra ner så här mycket koldioxid ur atmosfären och binda det i matjorden. Så att man kan säga att den odlingsbara marken är ju vår egentligen enda möjlighet att förändra den situation klimatmässigt som vi är idag. Och det är helt fantastiskt att vi har den. Om vi förändrar vårt sätt att agera och vårt sätt att odla. Och sen kan jag också tycka att vad som är viktigt i det här också, jag vet också att det pågår en shot-debatt och att man säger så här, men vi måste tänka så här, vi måste försöka att lokal svensk nordisk mat i möjligaste mån. Och jag menar, när det gäller kött eller vad det nu är för någonting, jag kan också tycka att man måste börja fundera på grönsaker ifrån andra delar av världen. Att så fort vi börjar handla och konsumera sånt som kommer ifrån de här stora odlingarna, de här stora industriella uppfödningarna av djur. Jag menar, då gör vi ju också möjligheterna i Sverige att förändra, gör vi ju dem mycket mindre. Och det är, jag tycker det är bra om man kan äta kött lokalt producerat av någon lantbrukare någonstans två gånger i veckan. Jag tycker det är alldeles utmärkt om man kan göra det. Mm. För att då gynnar man en förändring också i vår livsmedelsproduktion.
Mm. Ja, men absolut. Ja, men superbra, Tina Marie. Tack snälla för det. Jag tänker att innan vi börjar runda av här, finns det någonting mer som du skulle vilja tillägga som du tycker vi har missat eller som är viktigt att belysa för lyssnarna?
Nej, men alltså det är ju så att nästa film som ligger i vad ska vi säga, researchande, och att vi har börjat filma lite, det handlar ju om vår skog, för att vi är lite inne där också nu när vi nu tänker på det här med med att gå ur vårt fossilberoende och så vidare, så tittar vi självklart på naturen igen. Vad kan naturen ge? Och då försöker vi ju använda skogen så mycket som möjligt nu. Man säger att skogen är ju hållbar och skogen är förnybar. Och där är det ju, först och främst kan vi säga att det är ju ett generalfel. En skog är inte förnybar. Det tar alltså 1000 år att skapa en skog. Däremot så är trädplantage, granplanteringar kan ju vara förnybara så att säga. Men det finns väldigt mycket i det här med skogen som liknar vår livsmedelsproduktion, vår monokultur idag. Det är att vi tar bort skogar och ersätta dem alltså med granplanteringar som är en monokultur, vilket då återigen då påverkar allt det här ekosystemen, marken, påverkar också vår möjlighet att kunna gå ut i en skog till exempel och bara känna de här gamla träden, du vet, som kanske är 300 år eller någonting sånt här. Träd växer ju otroligt långsamt. Mm. De har ett helt annat tidsperspektiv än vad mänskligheten har på något vis. Liksom. Det är rätt imponerande. Mm. Så det är väl mycket det här, men också med skogen som då en klimataktör som vi inte får bortse ifrån, utan det är ju skogen som när den nu börjar så att säga bli grön, så kickar den ju igång fotosyntesen och drar ut otroligt mycket koldioxid ur atmosfären och lagrar den återigen i marken för oss, en kolinlagring. Och det, ja, det är naturen kan verkligen sitt skit, det måste jag säga. Och det är väl det jag ska göra med den här filmen återigen. Så att det är egentligen det handlar egentligen om samma sak egentligen.
Mm. Men gud vad deppigt att höra att vi gör samma monokulturmisstag här nu då med trädplantagen.
Mm.
Ja, jag ser fram emot att se den där filmen. När finns den tillgänglig?
Du är 22.
Oj,
det är lite ledtider.
Ja, det är lite ledtid. Det handlar om många parametrar. Och det är ju som det är just nu också i de här tiderna som vi är i. Men vi ska inte gå in på tid här, antar jag.
Nej, men vi är så tacksamma att du ändå ger en röst åt naturen. Att naturen får komma till tals.
Tack så mycket.
Mm. Och visst är det så, för nu finns inte dina viktiga filmer på SVT Play längre. Men visst är det så att vi kommer kunna göra dem tillgängliga för de av lyssnarna som blir nyfikna på att titta på bieffekten, sista skörden och efterfloden?
Absolut, absolut. Jag kommer att göra dem tillgängliga, så det är bara att klicka in då på Vimeo. Men det där lägger ni ju ut så att säga.
Ja, men precis. Så det kan vi lägga i vårt nyhetsbrev så att lyssnarna får länkarna och så.
Mm.
Mm. Men nu Tina-Marie, nu ska du få svara på våra två sista frågor. De som vi ställer till alla våra gäster. Och den första av dem är om du har någon daglig rutin som du gör och som får dig att må bra och som du vill dela med dig av.
Jag har en daglig rutin. Jag går alltså upp tidigt. Och framförallt nu så tar jag vara på soluppgången. Och så sen så tar jag en 20 minuter lagom lugn promenad och reflekterar över allting som förändras i och det grönskar. Och det gör jag oftast. Jag bara tittar på hur naturen, hur den årstiderna, hur det balanseras är så fint. Så att jag är egentligen en iakttagare. Jag bryr mig egentligen inte så mycket om promenaden och musklerna och sånt där, utan jag bara är i allt det här. Man kan säga att det är en walking yoga ungefär.
Mm,
walking,
en meditativ naturupplevelse. Iakttagelse.
Ja, men det tycker jag är härligt.
Ja, härligt.
Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Jag tycker att man ska försöka att sova middag.
Mm.
I love it.
Jag tycker det är liksom det är på sofflocket som man faktiskt får lugn i huvudet och man får lugn i tankarna och kroppen kopplar av. Det räcker med att man lägger sig en halvtimme. Man behöver inte sova utan man bara har det som en rutin. Eller man kan lägga sig var som helst så småningom och bara lägga sig ner en halvtimme. Jag kallar det för sova middag.
Mm.
Det är det borde alla få göra. Jag gör det alltid.
Mm, jag försöker också ofta få till det. Det tycker jag också är superskönt. Och sen har man verkligen laddat batterierna och är riktigt på G efteråt.
Ja, jag får ta det som en ny rutin. Testa det.
Mm. Ja, tack så jättemycket Tina-Marie. Och om man vill veta mer om dig och ditt arbete, var kan man hitta dig då?
Alltså jag är ju mest på Facebook faktiskt. Lite dålig på det här med att synas. Så att det är Facebook eller så är det alltså min hemsida som jag inte ens kommer ihåg namnet på måste jag säga just nu. Vi ser vad jag hur uppdaterad jag är på allting.
Men man kan googla på ditt namn kanske så hittar man den.
Ja, precis. Mm,
det kan vi göra och sen så
lägger
kan vi
upp länken.
Ja.
Mm. Ja, jättebra att ni jobbar med det för mig. Tack.
Ja, vi fixar det.
Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack.
Tack själv och lycka till med allt.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.